har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Har du varit mycket i USA?
Ett par gånger.
Ja, har jag ätit Wendy's?
Nej, det har jag inte gjort.
Det är den här snabbmatskedjan, det är hamburgerkedja. De har en lite så Pippi Långstrump-liknande maskott.
Ja, men den kan jag se framför mig.
Ja. För någon vecka sedan så kom de med förslaget att införa så kallad dynamisk prissättning.
Mm.
Det media skrev om och det alla utgick från att det handlade om, det var att deras mat skulle bli dyrare under högtryckstider. Alltså lunch och middag, helt enkelt. Och att den då kunde vara lite billigare under andra tider. Så att hamburgaren dyr när du vill ha den och billigare när du inte lika många vill ha den.
Just det var det som SJ gjorde för massa år sedan. Och det var typ enda gången i Sverige som det nästan blev statskupp. Typ.
Exakt. Och så även den här gången då. Förslaget möttes av ilska av amerikanska snabbmatsätare. Man pratade om att om det här skulle få fäste på någon slags bred front så skulle det tvinga människor med ekonomiska problem att lägga om hela sitt matschema, eller man ska säga.
Jaha, vadå då?
Ja, men alltså, om man inte har råd att äta under lunch och middag så måste man se till att äta klockan 10 och 4 och sådär.
Jaha, liksom alla ska ha rätt att äta en
alla ska
hamburgare
ha rätt vid lunch. Ja, jag tycker att det ligger något i det lite grann. Man pratade om en snabbmatens ekonomiska apartheid, helt enkelt.
Nej, fy fan.
Det var mitt uttryck. Det var mitt. Jag tyckte det var kul när jag kom på det. Nej, men på riktigt så pratar man om bojkott av Wendy's. Alltså, det har varit en stor grej. Elizabeth Warren, alltså du vet, gamla presidentkandidaten, hon gick ut och kallade det för det ganska svåröversatta ordet price gouging. Alltså typ urholkning. Tvingning.
Ja, vad kul. Så då, Wendy's klev i, vad heter det, klaveret?
Rejält. Och efter en stund så gick man ut och inom väldigt stora citationstecken förtydligade att det naturligtvis bara skulle handla om att man skulle ha billigare mat under sina mindre intensiva timmar. Och så skulle man ha sina vanliga priser under de intensiva timmar.
Och sen fick managementkonsulten sparken som hade kommit på det här.
Typ, ja. Folk var inte helt övertygade, inte minst eftersom att Wendy's har varit en av de restaurangkedjor som höjt sina priser mest under den här inflationstiden. Man höjde det 19% nästan 2022 och även 2021 och förra året. Och det folk menade skulle ske, det var ju bara att så här, om det här fortsätter hända, vad är ens det normala priset? Alltså om man lägger det gamla normala priset under slow hours, kan man då säga att det här högtryckspriset är det nya priset? Är det det normala priset? Jag tyckte ändå att det här hade någonting och skulle vilja komma med ett litet förslag kopplat till de här dynamiska prissättningarna.
Okay.
Kanske skulle det kunna vara så att vi skulle kunna lansera terminskontrakt kopplade till priserna på hamburgarna. Så att finansiella institutioner skulle kunna spekulera i upp- och nedgångarna. Kanske ett Baconator derivat där man kan gå lång eller kort i restaurangens 250 grammare med 6 baconskivor och amerikansk cheese.
Ja.
Kanske kan man förpacka köpoptionerna i en avocado chicken club combo.
Mm.
Kanske kan man sen skapa privatlån och pensionsfonder kopplade till de här värdepapperna, sälja dem till hela den amerikanska befolkningen, förpacka de lånen och sen sälja de produkterna till länder som Island, Grekland och Spanien. Kanske vore helt enkelt det bästa om vi byggde upp hela vår ekonomi kring de här dynamiska prissättningarna på Wendy's. Vad kan gå fel?
Jag tror säkert någon har tänkt tanken redan. Wall Street, där är man väldigt uppfinningsrik faktiskt.
Ja, precis. Om någon Wall Street-mäklare hör här så tar jag gärna en 0,5% commission på det här förslaget. Vad ska du prata om idag?
Jo, jag tänkte vi ska vara först i Sverige att uppmärksamma den konkursvåg som just nu pågår bland svenska bostadsrättsföreningar.
Mm, spännande. Jag ska prata om hur otroligt fel det kan gå när man sätter ett pris på saker. Det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Du heter Jakob Bichell. Vi är snart tillbaka. Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
I veckan var jag och gav blod.
Du ser lite blek ut.
Ger du blod?
Jag har gjort det.
Ja.
Men det har gått så lång tid att jag nu måste ta något nytt blodprov för att få ge blod. Och, det blir lite högre tröskel.
Mm, jag förstår. Blodgivande är en intressant och skulle jag säga för det mesta underbar upplevelse. Alltså, jag tycker verkligen om att ge blod.
Gör det?
Ja, det är så himla härligt där. Man kommer dit, man får små leenden av alla som jobbar där så att man känner så här, det är viktigt att du är här.
Mm.
Man får också ett stort tack när man går därifrån. Man får fika. Under pandemin så fick man polarklämmor. Nu så är man tillbaka på ett lite mer vanligt sånt mackorienterat bord. Men det är ju ändå gott liksom. Så finns det smoothie och smakis. Och både smoothie och smakis är två saker jag tycker mycket om.
Annars tänker jag mest på liksom det här sugröret som de ska stoppa in armen på en.
Mm. Jag har inte så mycket emot det, sjukt nog. Nej. Men vi kommer till det. För först kommer man in i ett rum. Då får man prata med en sköterska som gör en liten sån light health checkup på en. Så att man känner att man liksom... Man nästan sparar pengar på att gå dit istället för att gå till läkaren och få ens värden kollade och sånt där.
Mm.
De frågar en om en senaste sjukhusbesök, när man senast tog en Ipren, och sen så får man då ge blod. Då lägger man sig på en brits, det kommer någon och sticker en nål i en och kopplar en slang till den. Och sen får man en klämboll som man kan klämma på då och då för att hålla igång blodflödet.
Mm.
Och så är det en maskin då som piper och vänder på en sån här blodpåse.
Just det. Du, hur mycket de tar igen?
Halv liter ungefär, lite knappt. Jag tror 4,5 liter eller någonting istället.
För jag hörde en intervju med en forskare på KI, alltså Karolinska institutet, som handlar om blödningar.
Mm.
Jag vet inte varför.
Ja. Nej, det var spännande. Ja.
Han berättade att det tar 4 veckor för kroppen att återskapa blodet som man ger bort. Alltså det låter som en banal sak att ge blod, men det är en... Det är ändå ett mycket man
förlorat mycket vätska faktiskt. Jag spelade fotboll på kvällen någon gång efter att jag gett blod. Det ska man inte göra. Då mådde jag faktiskt lite piss. Det ska jag erkännas. Men förutom det så är det faktiskt ganska... Man tappar ju mycket vätska framförallt. Det är ju det. Triggervarning alla blodkänsliga. Blodet från en ven, som är det man ger ur, det är så himla mörkt. Har du tänkt på det? Det är nästan brunt. Eller liksom vinrött verkligen. Det ser inte alls ut som blod man blöder.
Nej.
För det... Är det att det är högt eller lågt syresatt?
Lågt.
Lågt, ja. Hur som helst, man ligger där på britsen. Bredvid så ligger andra män och kvinnor. Och man känner, eller jag gör i alla fall det, en stark samhörighet med de här personerna. Här ligger vi, tjänstemän och arbetare, löntagare och direktörer, djuphavsdykare och poddare. Men vårt blod, det är värt lika mycket. Tillsammans så bygger vi ett samhälle och vi gör det med vårt blod. Vi bidrar och vi dricker smakis. Ofta så är det naturdokumentär på tv som man får titta på. I alla fall på den blodcentral som jag går på. Nu senast handlade det om de magiska anderna och biodlare på en av andernas högsta toppar.
Oj då.
Så trevligt. Ja. Lärorikt också.
Ja, verkligen.
Sen så piper maskinen lite extra. Man får sin slang urkopplad ur armen. Man får ett plåster. Och sen så får man ligga kvar och kolla på de magiska anderna om man vill vila upp sig lite. Eller så kan man göra det som jag gör. Det vill säga markera. Det här var inte en så jävla stor grej. Så reser man sig upp direkt istället. Känner lite yrsel kanske, men det är viktigt att...
Macho move.
Ja. Sen går man ut i väntrummet igen. Där kan man få mer smak som man vill. Men så får man också då en gåva som tack för att man har donerat blod.
Mm.
De här gåvorna varierar lite från region till region och från blodgivarcentral till blodgivarcentral. Men där jag går i alla fall så får man välja på en trisslott, en deodorant, något shampoo, det är något lite annat krimskrams, och sen då porslin. Assietter och skålar från porslinstillverkaren Rörstrands serie Swedish Grace. Det här är ju kanske det som är mest känt med att ge blod, att man får porslin.
Ja, jag har ett gäng sådana små skålar hemma.
Ja, de är rätt fina tycker jag. Ja. Jag kanske inbillar mig, men jag upplever att det finns en hierarki i vad man väljer för gåva. Vi är ju alla samhällsbyggare, men vissa samhällsbyggare är lite bättre än andra. Vissa behöver mindre för att bygga det här samhället, så att säga. Mindre lön. Det finns de som inte tar något alls. Extremt hög status på att inte ta något alls när man ger blod. Trisslott, också hög status. Det är väl den minsta gåvan. Och sen, det jag upplever har lägst status, det är då att ta porslinet.
Mm-hmm.
För porslinet är ju objektivt sett den bästa gåvan. Den lite större assietten kostar 250 spänn. Alltså säkert inte för blodcentralen. De har säkert köpt in de här i bulk eller kanske får dem. Eller jag vet inte. Men ändå, det känns ju lite sniket att säga att en halv liter av mitt blod skulle ha värt så mycket.
Vad kostar du då?
Jag tar porslinet.
Du tar porslinet?
Jag tar porslinet. Det är lågstatus, absolut. Men det råkar vara så att det porslin som jag och min tjej har hemma är Rörstrands Swedish Grace.
Mm.
Och att jag är ganska klantig så jag har ofta sönder assietter och sånt där. Så att ganska ofta är vi en assiett kort. Alltså vi har 7 istället för 8. Och då så kan jag då ersätta de trasiga assietterna på det här ganska smidiga sättet.
Men det är kul. Ni har liksom under ert liv tillsammans gnetat ihop den här servisen med ert eget blod.
Hon ger inte, det är bara jag som ger. Nej, men vi har ju köpt till att börja med och sen så har jag liksom kunnat upprätthålla beståndet med mitt eget blod.
Mm.
Och behöver jag inte ersätta den här skett för att jag inte haft sönder någonting, då tar jag ändå porslin, då tar jag de här små skålarna som du pratar om för att liksom bygga ut servisen.
Mm.
Nypris, 100 kronor. Jag tycker att de är fina helt enkelt. Men, och det här är faktiskt inte någonting jag bara säger. Jag tror faktiskt att jag skulle ge blod även om jag inte fick porslinet. Det, jag tror att jag är ärlig när jag säger det. Och jag skulle säga att det systemet vi har i Sverige, de uppskattande blickarna från personalen, smakisen, naturdokumentären, vi bygger samhället tillsammans, vibben och restaurangsaschetten. Här har vi verkligen fått till det. Vad bra det är. Det är så trevligt. Men det finns också de som menar att vi inte har fått till det. Då och då, ofta på somrarna, så larmas det om blodbrist i Sverige.
Mm.
Oftast är det som händer är att operationer får skjutas upp för att det helt enkelt inte finns blod på rätt plats. Och det som då och då föreslås, jag läste en artikel i Svenskan till exempel, det är då att man ska börja betala för blod.
Mm. Istället för att ge de här tallrikarna så?
Ja, tallrikarna och de uppskattade nickarna.
Ja, sådär.
Att man ger cash istället. Ja. Det här är någonting som man gör i USA till exempel. Det finns även andra länder där det här är lagligt. Det här är lite av ett sidospår, men blodplasma, som är en annan grej man kan ge när man ger blod, det är en jättestor exportprodukt i USA. Landets 12:e största exportprodukt.
Är det sant?
Ja. Och det kan vara det, brukar man säga, för att man betalar för att donera det. Det finns böcker som har skrivits om den här industrin. Den verkar vara lite smutsig, om jag får vara sån. Alltså, många fattiga mer eller mindre lever på att donera blodplasma.
Vad sjukt. Ja, riktigt, alltså nummer 12.
Mm, helt sinnet. Jag var tvungen att kolla upp siffran på tre ställen, för jag trodde inte på den när jag läste den.
Otroligt.
Ja. Hur som helst, det var sidospåret. Tillbaka till vanliga bloddonationer. Det finns också forskare som håller med mig om det här. Bloddonationer i Sverige, här har vi verkligen fått till det, tycker många forskare. Och anledningen till att vi har fått till det är för att vi inte betalar cash för det. Och det är inte så att det här skulle kanske vara en betydande utgiftspost i Sveriges budget, utan vi har fått till det av andra anledningar.
Okay.
Vi har fått till det för att det blir bättre när man inte betalar för det. Det här kanske låter lite konstigt, för att generellt så brukar man tänka så att prissättning, alltså akten att sätta ett pris på någonting, ofta är positivt. Att sätta ett pris på någonting, det gör att osynligt arbete blir synligt.
Mm.
Det förändrar hur vi ser på den här saken. Den klassiska ekonomiska idén är att sätta pris på någonting, det får en att värdera det högre. Om vi prissätter saker så ser vi deras äkta värde. Och det värdet är ofta högre än tanken man hade på att saken hade.
Mm. Men den här tallriken du får, det är också den har ju ett pris, och indirekt så är det prissatt.
Jo, precis. Men jag tror att om man skulle betala så skulle man nog betala mer än den här skålen för 99 spänn ändå.
Ja.
En sak som många ekonomer pushar för som en anledning till att man bör prissätta saker, det är ju hemarbete. Att man kan belysa arbetet i hemmet och dess faktiska värde genom att sätta ett pris på det. Det har gjorts olika försök på liksom hur man skulle lista de här grejerna.
Alltså typ om jag ställer toaletten hemma så ska jag ha ett pris?
Ja, precis. Det är ju, det svåra med det här är att omsätta det i realiteten då. Men att man vill ju belysa i alla fall att det är ett arbete som görs. Man skulle kunna göra det genom att åtminstone typ släppa en lista på hur många vad de här sakerna är värda, om du förstår vad jag menar. Och vi pratar ju, det kanske är mest i mina kretsar, jag vet inte, men det har skett någon slags språklig förflyttning de senaste åren till att vi pratar om det obetalda hushållsarbetet. Det är väl ett ord man har hört.
Det har man rätt ofta nu för tiden.
Ja, exakt. Ja. Och det gjorde man inte för 15 år sedan, skulle jag säga. Eller 20. Eller så var det bara för att jag var ett barn då.
Nej, men det har kommit massor med böcker senaste åren. Liksom, vad säger, hemmets projektledare säger upp sig och allt vad de heter.
Ja, exakt. Precis. Och alla de där sakerna är väl ett steg i den riktningen och en del av den här rörelsen att så här, prissättning kan vara ett sätt att belysa saker.
Det kan vara så att vi har pratat om det här hemma hos mig också.
Ja, även hemma hos mig, herregud. Så varför ska man inte göra det här med blod? Varför ska man inte belysa den helt makalösa samhällsinsats som jag gör genom att sätta ett pris på det? Och på så sätt få fler människor att förstå hur viktigt det är och kanske i förlängningen donera mer blod. Varför ska man inte göra det? Svaret, menar många forskare, för att det inte skulle funka överhuvudtaget.
Nej.
För att förklara det här på det enklaste och kanske mänskligaste sättet. Om man skulle börja betala för det, så skulle personer som ger blod, jag, kanske sluta göra det. för det som skulle hända om man bytte ut uppskattande blickar, naturdokumentärer och smakis mot cash, det att det kanske skulle kännas lite mindre bra för mig. Jag skulle vara mindre benägen att skryta om det i en podd till exempel, eller berätta om det för mina vänner och arbetsgivare, som jag gör varje gång jag gett blod.
Så en del av liksom priset man får för att ge blod, det är möjligheten att kunna berätta om det för sina vänner också?
Den faktiska betalningen är inte i restaurangstallrikar och smakis, den är i att få skryta om det. Det är i uppskattningen. Det är liksom, det feel very free att säga att du ger blod vid varje givet tillfälle.
Jag får säga också i bisatser, innan jag gav...
Ja, exakt. Ja, jag kan komma efter, jag ska ge blod. Du vet, så uppmana andra att ge blod. Berätta om hur trevligt det är på blodcentralen. Det är min faktiska betalning. Och den skulle ju då försvinna om jag tog betalt för det. Det skulle inte alls kännas som att jag gjorde en samhällsgärning. Det skulle kännas som att jag sålde mitt blod.
Mm.
Och vet du vad? Jag vill inte sälja mitt blod. Jag vill delvis hjälpa samhället och skryta om att jag hjälper samhället. Och forskare tror att jag inte är ensam i det här. Det här ska sägas är ganska grumliga vatten rent akademiskt. Det finns rapporter som visar att det skulle hjälpa att införa betalning i vissa sammanhang och i vissa samhällen. Men det finns också många rapporter som menar att det skulle minska donationerna om man började betala för det. Och försämra blodkvaliteten för att folk skulle liksom vara mer desperata att ge blod.
Men det måste bero på priset också.
Såklart. Det här som gör de här rapporterna ganska svårtydda, för att allt handlar ju om prissättningen. Alltså om man skulle ta 100 000, då är det ju plötsligt en enorm utgift för staten och sådär också.
Så det är som kontenten, antingen så blir det för dyrt för staten eller så blir det ingen som ger blod. Kanske så det?
Ja, eller kanske snarare alltså så här. Det som verkar vara mer eller mindre belagt, det är att om man inför en betalning så går donationerna ner om man skulle ta bort den betalningen. Så har man redan ett betalningssystem, då måste man typ behålla det systemet. Jag läste också om en metastudie, alltså där de studerade studierna. Den slog fast att det är i alla fall inte så att man får mer blod av att betala för det generellt. Alltså, så här, i princip så verkar det vara så att man vänder sig till lite olika målgrupper om man betalar med smakis eller om man betalar med du får skryta om det här. Och i ett välbeställt land som Sverige så är skryt och smakis förmodligen en bättre väg framåt, för att vi har råd att inte ta betalt för vårt blod i annat än skryt.
Ja, okej.
Okay. Det här fick mig att tänka på en annan studie som gjordes i Israel 2005. Där hade man ett dagis som var trött på att föräldrarna hämtade sina barn för sent. Kan du känna igen dig?
Ja, men det är inget problem i Sverige, för här hämtar man ju barnen för tidigt.
Ja, det är sjukt. Mm. Ja, det man gjorde där i alla fall, det var att man införde en bot på $3 per sen hämtning och barn.
Okej.
Okay. Man införde då för att man var trött på att folk inte hämtade sina barn i tid. Och det som hände då, det var att antalet sena hämtningar sköt i taket. Fler hämtade sina barn sent.
Ja, för nu kunde man plötsligt köpa sig fri liksom.
Precis. Det man såg, trodde forskarna, det var att nu var det här plötsligt en lyx och en tjänst som man kunde liksom utnyttja. Man kunde ha kvar sina barn senare på dagis. Tidigare hade man sett det som sin plikt att hämta i tid. Men nu kunde man då med gott samvete hämta dem senare, för att man, liksom, man betalade ju för sig. Och då var det lugnt. Då dyker det upp förslag på att man ska prissätta olika saker. Man ska prissätta sin tid som man tillbringar på olika plattformar, sin uppmärksamhet. Man ska prissätta kranvatten mer marknadsmässigt, det är det vissa som föreslår ibland.
Mm.
Det finns idéer också inom klimatrörelsen som har gått ut på att man ska sätta ett värde på alla saker i naturen. Och man pratar om ekosystemtjänster och sånt där, att man ska prissätta dem. Alltså valar till exempel är stora kolsänkor, har det visat sig. De är ju värda miljoner dollar egentligen. Vi borde sätta ett pris på dem. Bin, de pollinerar ju allt. Hur många arbetstimmar skulle det gå att om vi människor skulle gå med liksom en tops och dutta på alla? Alltså, vi pratar ju miljarders miljarder.
Ja.
Ändå pågår bidöden. Kan det vara för att vi inte har prissatt bin korrekt? Och kanske är det toppen. Det låter ju spontant mest om att de flesta av de här förslagen är ganska omöjliga att omsätta i praktiken. Men jag tror också att man ska vara lite försiktig med hur man bygger upp de här incitamenten. Om man sätter ett pris på 1 miljon på en val, är det då okej att döda den valen för 1 miljon? Vi behöver väl, vad det låter som, varenda val vi kan behålla om vi kan. Liksom.
Ja, tydligen.
Ekonomi är ett fält som handlar väldigt mycket om incitament. Och precis som de israeliska dagisbarnen eller deras föräldrar visar oss, så kan det ibland bli tvärtom mot vad vi väntar oss. Så att tills vidare så hoppas jag och tror att det enda jag ska få när jag ger bort mitt blod, det är ersättning för en restaurangstallrik haft sönder och möjligheten att skryta väldigt, väldigt fritt om det till alla jag känner och även i den här podden. Snart fortsätter podden. Jakob, vad ska du prata om?
Jag ska prata om en mystisk konkursvåg som nu pågår bland svenska bostadsrättsföreningar.
Mm. Spännande. Vill man höra det så måste man gå in på monopol.se och signa upp. Det kostar 6 kronor för första månaden. Vilket pris, hörru.
Det är billigt.
Det är jävligt billigt. Sen kostar det 49 kronor i månaden. Också det är ganska billigt. Och med inflationen så blir det ju billigare och billigare för varje sekund som går.
Plus att man kan gå och säga att man lyssnar på liksom del 2 i kapitalet.
Otroligt bra skryt även det. Mm. För er som inte gör det så säger vi tack för att ni har lyssnat. Kristoffer Krok har mixat det här och vi hörs igen på måndag. Hej då!
Hej!